välkommen till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Markus evangeliet. Och vill du höra det i kyrkan så att säga direkt, så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Nu har vi kommit till del 5.
Låt oss be. Herre, tack för att vi får komma inför ditt ansikte ännu en gång och lystra efter vad du har att säga. Herre, vi ber att de bibeltexter och de bibelord som vi ska tränga in i nu ska bli levande för oss. Att du hjälper oss genom din närvaro att förstå ordet. Att du talar det på nytt och på nytt och på nytt till oss. Herre, att du genom din ande påminner oss och lär oss om den väg som du har kallat oss att vandra. Och Herre, hjälp oss också att förstå att vi inte kan gå den i egen kraft, utan att du är den som är drivkraften i det nya livet. Herre, vi överlåter oss själva i dina händer i den här stunden. Amen. Så välkomna till Andreaskapellet denna tisdagskväll, då vi gör några nedslag i Markus evangeliet. Vi går ju inte igenom hela Markus evangeliet eftersom vi gjorde Matteus så noggrant. Men det finns några ställen, jag tror det handlar om 20-25 versar i Markus evangeliet som inte finns någon annanstans. Och det är de vi tittar på. Och senast så var vi i Markus 4, versarna 26 till och med 29. Och vi måste nog ta upp tråden där, för vi var ganska utförliga förra tisdagen vill jag minnas, och ändå inte riktigt klara. Jag sa också att vi skulle titta på ett annat bibelställe som jag blev påmind om, och det ska vi göra. Men för att få fångat upp den där tråden sen från förra tisdagen, så kanske vi ska läsa den liknelsen igen. Den är ju relativt kort. Alltså Markus 4, 26. Jesus sa: Guds rike är likt en man som sår säd i jorden. Han sover och stiger upp. Natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran, eftersom skördetiden är inne. Man får ju se den här liknelsen i ljuset av vad som har sagts tidigare, precis som med alla bibeltexter. Och då vet vi att i fjärde kapitlet så har Jesus gett folket runt omkring honom liknelsen om såningsmannen. Ni vet, den här såningsmannen som sår en del på stengrunden, en del bland törnen och tistlar, och en del faller i den goda jorden också förvisso. Det vi tog upp, det var, och strök under, det var särskilt de här orden lyssna. Lyssna och hör, som upprepas gång efter gång efter gång i fjärde kapitlet. Och ni ser där i verserna innan den liknelse som jag läste, alltså i 23 och 24 versen. Där avslutar Jesus den där första liknelsen om såningsmannen med orden: hör, du som har öron att höra med. Och så förstärks det i vers 24. Han sa: ge akt på vad ni hör. Och så vidare. Så det verkar vara det viktiga i den här liknelsesjoket så att säga. Och jag påminner också om ordet i Romarbrevet 10:17, där det står att tron kommer, den växer upp när vi hör predikan i kraft av Kristi ord. Alltså inte predikan hur som helst, utan Kristi predikan. Det vill säga när Kristus Jesus själv talar till oss, träffar oss med sitt evangelium i våra hjärtan, då händer det någonting och då börjar tron få fäste och börjar omforma oss inifrån. Då växer så att säga den här säden upp. Så det man ska tänka på, eller det man förmodligen ska tänka på och förstå när det gäller den här liknelsen, det är att här har vi då en fördjupning utav just den här processen. När vi har hört och när vi har träffats utav Kristi evangelium, då händer någonting. Då säger Jesus igen då i den 27:e versen om såningsmannen, eller egentligen om sig själv, för det är ju han som sår evangeliets ord. Det är ju Jesus som sår evangelieförkunnelse, det är han som talar. Och i liknelsen då så får vi väl tänka oss att han tänker på sig själv här sen i vers 27. Det står att han sover och stiger upp, natt följer på dag och säden kommer upp och skjuter i höjden. Han vet själv inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Det kan ju också vara en delförklaring till det här till synes slarviga sättet på vilket såningsmannen sår. För han sår ju bland törnen och tistlar, och man kan undra hur han bär sig åt egentligen. Vi hade en förklaring på det när vi var i Matteus 13, är det väl, liknelsetalet. Det finns ju den liknelsen där. Och då berättade jag om Joakim Jeremias, som menade att man på den tiden inte var så noga med hur man sådde, därför att man plöjde ju i efterhand. Så man plöjde ju ner det där som låg på vägen, och man plöjde ner det som var bland törnen och tistlar. Och jag liknade det vid att den helige ande plöjer ner ordet i våra hjärtan genom livets olika omständigheter. Men här kan man ju få en annan aspekt på samma liknelse. Nämligen den aspekten att såningsmannen vet att det här kommer att ge resultat. Alltså Guds ords sådd, den går ut över både goda människor och onda människor. Han behöver inte tänka på hur det ser ut i människornas hjärtan. Han sår evangeliets förkunnelse rikligt. På samma sätt som Jesus säger om sin himmelske fader. När han säger att vår himmelske fader låter solen gå upp över både goda och onda. Alltså Gud behöver inte urskilja människorna på det sättet. Utan här kommer Guds nåd och barmhärtighet, evangeliet, med full kraft, utan urskiljning så att säga, alla människor till del. Så hur kan han vara så säker då på att det verkligen ger det här önskade resultatet? Ja, då är vi tillbaka i den här liknelsen. Ja, bonden han vet inte hur, men skörden kommer. Det finns full förtröstan från jordbrukarens sida att det kommer att bli en skörd. Han behöver inte ligga och vara orolig på nätterna. Han behöver inte gå ut och pilla i jorden för att se om det kommer någonting. Utan han vet att de här lagarna fungerar på det sättet att det blir en skörd. På samma sätt vet Kristus att när han sår evangeliets ord så kommer det så småningom en skörd. Det kanske inte ser ut som att sådden skulle ge det resultatet som man önskar. Och i vart fall så är jag den första att säga det. Här predikar vi och vi undervisar, och man undrar ibland om det blir något resultat överhuvudtaget. Men det man måste som förkunnare och såningsman lära sig att förtrösta på, det är ju att Gud vakar över sitt ord. Att Gud verkar det som man har tänkt att det ska verka. Skulle jag inte ha den tron så vore det ju meningslöst att hålla på. Nej, det verkar. Kanske inte alltid som vi tänker oss, eller som vi tror, eller efter vad vi kan se. Men låt oss gå och lägga oss på kvällen och förtrösta på att evangeliets ord verkar. Jag tog mig själv som exempel också, nu minns jag från förra tisdagen. Jag sa så här: har det verkligen verkat i mitt eget liv? Och jag sa det, ja, det har verkat på så sätt att jag längtar mer efter Guds nåd och barmhärtighet idag än vad jag gjorde när jag var yngre. Jag uppskattar varje morgon och den trofasthet som finns där hos honom varje morgon mer nu än vad jag gjorde tidigare. Alltså har jag växt i mitt beroende utav nåden. Ja, det vill jag vittna om. Någonting har alltså hänt. Det är inte så att jag tror eller förtröstar mindre efter 25-30 år. Tvärtom. Men däremot så tror jag inte som jag trodde när jag var ung, att jag skulle bli en bättre och bättre kristen och kunna göra fler och fler undergärningar och att alla skulle bli botade och så vidare. Jag inser att det kan jag inte, det ligger inte i min makt. När det är sagt så tror jag fortfarande, kanske till och med ännu mer, att Gud är den som verkar också sånt. Det ligger i Guds händer så att säga. Men här finns någonting mellan sådden och skörden som sker under jorden, som sker i det fördolda och som vi inte kontrollerar och som vi inte förstår särskilt mycket av. Utan vår förmåga att förtrösta måste utvecklas, måste få finnas med där. Jag sa också att i grekiskan så står det i vers 28, av sig själv ger jorden gröda och så vidare. Och det heter på grekiska automate. Alltså det här sker per automatik. De här naturlagarna fungerar på det sättet. Jag tror att det där är en andlig sanning som vi behöver växa i. Att när du tänker på din egen helgelse, dina egna tillkortakommanden, så måste du förtrösta på att Gud är större än dina tillkortakommanden. Du måste våga tro att det som du inte tycker händer i ditt liv, det kan Gud åstadkomma. Han kanske till och med håller på att åstadkomma det utan att du ens märker det. Därför att du själv sover. Eller du själv är upptagen med någonting annat. Men ni som har varit kristna nu både 20 och 30 år och kanske mer än så, håller ni inte med mig om att vårt beroende utav Guds nåd och barmhärtighet har ökat? Att vi har förstått mera av den sidan hos Gud och hur värdefull den sidan är. Och lägger vi dessutom till att han har gett sitt eget liv, att han har betalat priset för att den här nåden ska vara tillgänglig, så blir det ännu större för oss. Det här tror jag är en av nycklarna till att vandra i anden. Att vandra i anden och att vandra i Guds kraft. Det handlar inte om någon hokus pokus eller att man kan hantera vissa principer och så vidare. Utan det är den här förtröstan som växer. Vi ser mera, vi hör mera av vad Gud säger och vi förstår mera av det som Gud gör. Även om vi inte förstår det i detalj hur det går till. Jag sa att det var ett bibelord till som jag ville visa er. Och det är från Galaterbrevet. Och det passar bra att visa det därför att det är samtidigt ett bibelställe som jag tror är kraftigt missförstått i kristna sammanhang. Man kan höra i kristna sammanhang, inte minst i väckelsesammanhang, en förkunnelse som handlar om sådd och skörd. Ungefär som om att ju mer jag ber desto mer välsignad blir jag. Ju mer jag läser Bibeln desto mer välsignad blir jag. Ju mer jag ger utav mitt finansiellt goda desto mer får jag tillbaka. Lagen om sådd och skörd, det kan man höra ganska utförlig undervisning om. Titta här nu i Galaterbrevet. Det sista kapitlet. Och på samma, vi kan läsa förresten, vi kan läsa det avsnittet jag tänker på först. Vers 7. Alltså Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framförallt mot dem som delar vår tro. Här då när du läser det först så läser du här då att det människan sår det ska man också skörda. Så om man är sitt kötts åker så ska man skörda undergång och så vidare. Alltså det kan verka som om att jag säger emot mig själv här nu när jag säger att det som Paulus menar här är inte att vi ska så och skörda så att säga efter eget huvud. Låt mig få förklara. Sammanhanget här. Om du tittar i kapitel 5. Till exempel, vi får göra några nedslag här. Vers 13. Där säger Paulus, ni är kallade till frihet. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Alltså ni är kallade att vandra i frihet och utveckla frihet och växa i frihet. Men se till att ni inte använder det på ett själviskt sätt. På samma sätt i vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden. Det är vad han vill ha sagt. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Eller i vers 18. Om ni leds av anden står ni inte under lagen. Eller sammanfattat i vers 25. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Det är Paulus budskap. Jag kan tänka mig så här, eftersom han säger där i Galaterbrevet 6, vers 10. Han uppmanar oss att vi ska göra gott. Tröttna inte på att göra det goda. Jag kan tänka mig så här. Att de som hade tagit emot evangeliet i församlingarna i Galatien och på andra ställen. De hade fått höra om Guds nåd. De hade fått höra om Guds välsignelser. Om att vandra i Guds välsignelser och att göra det goda. Och de lärde sig och de utvecklade att göra just det. Men åren gick. Och då tänkte de så här att lönar verkligen det här sig? Alltså de hade satsat på att göra det goda. Men de tyckte inte att de orkade vid alla tillfällen. Men de var ju av mänsklig natur precis som du och jag. De hade sina dåliga dagar. De hade sina tillkortakommanden. De var trötta på att alltid bekänna sig till Guds välsignelse och så vidare. När de själva upplevde sjukdomar inne i familjen och att Gud verkade inte alls vara på deras sida. Då säger Paulus så här, tröttna inte. Och varför kan han säga tröttna inte? Jo, han säger så här, därför att Gud som har sått sitt evangelium i bland er och i er. Han kommer automatiskt att låta det växa upp också. Har ni börjat att vandra i anden så tröttna inte utan fortsätt med den förvissningen. Att det kommer att ge det resultat som ni längtar efter. För Gud är den som verkar det. Inte ni själva. Det är hans poäng. Vi ska titta lite mer på det igen. Va? Han börjar här då i Galaterbrevet 6, vers 7. Med orden, bedra inte er själva. Jag strök precis under det när jag läste det. Bedra inte er själva. Känner ni igen det? Hela Jakobsbrevet handlade ju om det. Bedra inte er själva. Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Det var ju de två delarna i Jakobsbrevet. Hur var det Jakob hade sagt? Jo, han sa så här i Jakobsbrevets första kapitel, vers 22. Att Gud har fött oss på nytt genom sanningens ord. Alltså Kristi ord har kommit till oss. Kristi evangelium, Guds nåd har kommit till oss. Och när det kom till oss, vi upptäckte att han hade träffat oss i våra hjärtan med evangeliets ord. Då förvandlades vi så att vi föddes liksom på nytt. Det var starten. Det var så att säga själva sådden. Det som Gud nu ska vidareutveckla ibland oss. Det som Gud ska låta växa upp i våra liv. Och så kom då tillämpningen. Nämligen att vi ska inrätta oss efter detta sanningens ord. Vi ska anpassa oss till evangeliet. Vi ska bejaka Guds nåd. Säga ja till Guds verk. Och så kom det då i Jakobsbrevets första del. Tre stycken sanningar om ni kommer ihåg det. Den första var detta. Att vi skulle lära oss att tänka rätt. Det vill säga vi skulle lära oss att tänka i enlighet med evangeliet. Tänka evangelium om oss själva. Tänka evangelium om andra. Vara generösa med nåden och barmhärtigheten. Den som vi själva har fått del av. Och varför kommer det sådana uppmaningar? Jo, för att vi inte ska tröttna på att göra det. Och framförallt förstås för att vi inte ska göra motsatsen. börja tala illa om varandra och så vidare. För det varnas ju för det. Det andra som Jakob säger i Jakobsbrevet, det är att vi ska handla i tro. Alltså att tron och gärningarna hör ihop. Så vi ska verkligen tillämpa, anpassa och tillämpa evangeliet. Vi ska ta det som en uppmuntran, så vi vet att när vi gör de goda gärningarna, då gör vi det i evangeliets anda, då gör vi det i tro på Gud. Vi sår vidare, vi förmedlar vittnesbördet vidare till andra, och vi gör det med glädje därför att vi tror att Gud kommer att välsigna det. Han kommer att bekänna sig till vårt vittnesbörd. Och därför så är det en glädje att få ge sitt vittnesbörd, för Gud kommer att verka det som han har tänkt genom det. Vi handlar. Vi säger inte bara att vi tror, utan vi agerar därefter. Och det sista var ju att vi skulle tala på ett riktigt sätt. Och de där tre delarna fanns med i den första delen av Jakobsbrevet för att vi inte skulle bedra oss själva. Och vi bedrar oss själva om vi, så att säga, tänker, handlar, gör gärningar och talar som vi själva har förstånd till. Eller som vi själva tycker. Vi talar ju om en anpassning till sanningens ord. Sanningen är ju att Gud har förbarmat sig över oss och lyft oss upp till sin nivå, så att säga. Det är ju evangeliet som är sanningen. Inte din och min otro eller vårt tvivel. Evangeliet är så översvallande sant så att det till och med tar med våra svagheter och våra tillkortakommanden. Till och med de förvandlas till evangelium. Vi tackar Gud för prövningarna. Därför att vi vet att det driver oss och gör oss mer beroende av Kristus. Det finns ingenting längre som vi behöver beklaga oss över, därför att vi är insatta i det goda livssammanhanget. Det vill säga det livssammanhang som alltid samverkar till det bästa. Därför att i det livssammanhanget så är det Gud som ger växten. Och det kommer att bära den skörd som han har bestämt, automatiskt. Därför så ska vi inte agera motstridigt. Och göra tvärt emot vad evangeliet säger. För då binder vi bara ris åt egen bak, så att säga. I vers 7 där, bedra inte själva. Vi bedrar oss själva om vi förlitar oss på något annat än Guds nåd och Guds evangelium. Och så fortsätter det då här. Med att Gud bedrar man inte, det människan så ska hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker och så vidare. Det här med den som sår i sitt köttsåker ska skörda undergång. Det är inte poängen med det som Paulus skriver här. Men han knyter an till någonting. Nämligen den här lagen om sådd och skörd. Som alla kände till utifrån gamla testamentet. Vi ska titta på några verser där. Titta i Jobs bok. Så det är inte det att vi ska förneka den där lagen om sådd och skörd. Men det är det jag säger, det att vi ska, att det handlar inte om det och vi ska inte hantera den. Jag ska återkomma, jag ska förtydliga det ännu mer. Så det är inte det att vi förnekar den. Det står så här i Jobb 4, vers 8. Nu är det fyra olika bibelställen här som jag tänker läsa. Här står det, Jobb 4:8. Jag har sett att de som plöjer fördärv och sår olycka, de skördar sådant. Vidare, om vi går till Ordspråksboken. Då får vi bläddra förbi Saltaren. Kommer till Ordspråksboken kapitel 22. Vers 8. Den som sår orätt får skörda fördärv. hans vredestav ska få ett slut. Jeremia, får vi gå vidare förbi Jesaja till Jeremia kapitel 12. Vers 13. De har sått vete, men skördat törne. Förgäves tröttar de ut sig. Ni kommer att skämmas över er gröda på grund av Herrens brinnande vrede. Och så till sist i Hosea så har ni fått den här lagen om sådd och skörd. Hosea efter Daniels bok, kapitel 8, vers 7. Där säger profeten: vind sår de och storm skall de skörda. Säd skall de inte få. Deras gröda ska inte ge någon föda, och om den ger någon ska främlingar sluka den. Så det är helt klart att den här sådden om lag och skörd, den finns. Och det verkar också som att Galaterbrevets adressater känner till den sådden. Lagen om sådd och skörd, förresten, är inte det så konstigt. Det är så, om man morötter så får man morötter. Så om man gurka så får man gurka. Det är inte svårare än så. Så det känner de till, va? Och det knyter Paulus an till. Men det som är hans poäng, det är att om man sår anden, vandrar efter anden, då kommer det att bli evigt liv och välsignelse. Ni får inte tvivla på det. För om det är sant att man sår morötter och det kommer morötter, då är det ännu mycket mer sant att vandrar man i anden så kommer man till himlen och får evigt liv. Titta i Galaterbrevet vad han säger. Han säger så här i den åttonde versen, Galaterbrevet 6, 8 vers, och det är det här som är hans poäng. Vers 8b då: den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss därför inte tröttna på att göra gott. För det var ju det man frestades att göra. Man frestades att tröttna. Men Paulus säger: ni ska inte tröttna. För ni vet ju att ni är intagna i det goda livssammanhanget. Ni är i Kristus Jesus och han verkar i er. Och han kommer att verka i er tills han har fullbordat sitt verk ibland er. Var så säkra på det. Därför tröttna inte. Det är hans poäng. Den här poängen är uppenbar, men det är inte säkert. För att när en vanlig bibelläsare läser det här, och man läser det här med köttet och den här lagen om sådd och skörd, att man uppfattar det riktigt som jag säger. Låt mig bara då säga så här. Om det skulle vara så, vilket det inte är, att när man har blivit en kristen, då har man fått en ny valsituation. Ja, vilken då? Jo, då kan jag välja mellan att vandra i anden eller att vandra i köttet. Om det skulle vara så, då ligger ju hela tyngden på mig igen. Då är jag i en situation som är ännu värre än vad det var innan jag blev kristen. Hur ska jag kunna vara den som hanterar lagen om sådd och skörd, så att jag är den som bestämmer så mycket ande och så mycket kött, och så nu blir det för mycket kött, nu ska vi ta väg upp det med lite mer bibelläsning, och så ska jag så att säga åstadkomma min egen växt? Det är lagiskhet. Dessutom är det så att Paulus, han skulle aldrig ha gett dem den valsituationen. Därför har man gett sig till anden, då är man pliktig att vandra efter anden. Det finns inget val. Valet var att du gav dig själv till Jesus. Och att du ville vara en Jesu Kristi efterföljare. Det var valet. Det är gjort en gång. När du har valt att följa Jesus, så kan du inte därefter välja anden eller köttet. Du är förpliktad att vandra i anden. Och det var det som han säger här också i Galaterbrevets femte kapitel, vers 25. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Så den här texten som uppmanar oss att vandra i anden, vandra efter anden eller vandra i anden, och att inte förtröttas med det. Det är en uppmaning ifrån Paulus av samma kaliber, så att säga, som den där liknelsen. Gud har sått evangeliets ord. Nu väntar han bara på att den ska växa upp och bära frukt. Ge sin skörd. Han har sått evangeliets ord ibland oss, och det kommer att ge resultat. Det ska inte vi kunna påverka på olika sätt, utan vi är som sagt förpliktade att vandra efter anden. Det är en kraftig uppmuntran till oss att vandra efter anden. Och tyvärr så är det ju så, när jag har ju varit i en del kristna sammanhang faktiskt under ett antal år, ganska många olika hundratals församlingar. Och det har ju slagit mig, just det här att många kristna uppfattar sig själva i köttet. Som att de lever i köttet, har valt köttet, lever under lagen, och så är de väldigt ivriga på att höra, hur kan jag höra ifrån Gud och hur kan jag vandra i anden, som om det vore det mest märkvärdiga. När sanningen är precis tvärtom. Du är ju intagen i Jesus Kristus, välsignad med den himmelska världens alla välsignelser. Du ska vandra efter anden. Och någon undervisning om hur man gör när man avviker och vandrar i köttet eller på något själviskt sätt, det behöver du inte ha. Och det är inte tänkt heller att du ska ha. Det kan vara bittra erfarenheter när man liksom upptäcker att man har levt på det sättet. Eller lever på det sättet. Men är du i anden i det läget, så spelar det ingen roll. För då vänds ju till det bästa. För det samverkar ju till det bästa. För du är intagen i anden. Och du vet att det kommer att Gud kommer vara den som drar det längsta strået i ditt liv. Det är ingen liten Gud du har. Han är inte så liten så att han skulle kunna jämföras med dig eller med djävulen. Ungefär som att det här är tre stycken. Det är Gud, och så är det du, och så är det djävulen. Man vet inte riktigt hur det kommer att gå i slutänden. Så är det ju inte. Slaget är ju redan avgjort. Kristus har uppstått från de döda. Nu är det skörden som håller på och växer. Du är intagen i den här skörden. Och du ska anpassa ditt sätt att tänka därefter. Bedra inte dig själv genom att hitta på några egna teologiska utsagor. Eller bygga ditt liv på dina dåliga erfarenheter. Utan bygg det på Guds nåd och Guds evangelium. Här gäller det alltså att flytta över, så att säga, att lämna det här gamla själviska livet. Till korta kombina, detta med att man ser in i sig själv hela tiden. Det gäller att lämna det åt sidan och att ställa sig med båda fötterna i Kristus. Och att bejaka det som Kristus gör ibland oss. Och se det som Kristus gör ibland oss. När vi går på stan så kan jag se olika saker och ting. Och jag kan ställa frågor och jag kan tolka. Men jag måste tolka Kristus. För det är honom vi lever och rör oss och är till. Det sker väldigt mycket underbart i våra dagar. Men inte alla som ser det. Så den här vandringen i anden här, den ska också ske automatte. Det ska också gå ut av sig självt. Vi säger inte Paulus det förresten. Ni måste tänka efter. Romarbrevet 8. Vers 1. Så finns nu ingen fördömelse. Ingen fällande dom. Det finns inte. För dem som är i Kristus Jesus. Jag kan ha gjort hur mycket fel och klantat med hur mycket som helst. Men det finns ingen fällande dom. Nu ska vi se vidare. Ty livets andes lag. Alltså livet finns i mig. Anden finns hos mig, i mig. Och det är det eviga livet, det himmelska livet. Och denna lag verkar automatte i mitt liv. Och gör mig fri från syndens och dödens lag. syndens och dödens lag verkar i mina lemmar förvisso, men uppståndelsens lag genom tron drar längsta strået. Gud har alltid sista ordet, evangeliets ord. Det som var omöjligt, står det i vers 3, för lagen. Lagen försökte ju fostra oss och tala om för oss vad vi ska göra och vad vi inte får göra och så vidare. Men den klarade ju inte av att göra om oss. Den åstadkom ju ingenting i våra liv. Det som var omöjligt för lagen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son in ibland oss, till oss. Och upprätta sitt liv och sitt herravälde ibland oss. Han sådde evangeliets ord. Och så står det i vers 4. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss eller ibland oss. Som inte lever efter köttet utan efter anden. Som lever i tron på evangeliet. Vet, ju mer jag ser utav det här, desto mer tränger jag mig fram till Kristus. Jag vill inte vara någon annanstans. Därför ska vi vara någon annanstans. I vårt hjärta. Än hos Kristus. Och dessutom när vi tränger oss fram och vi har vårt hjärta hos Kristus. Då måste jag också våga tro att det verkar automatiskt i mitt liv. Inte så att jag blir bättre. Kanske är det så att jag förminskas. Men han växer till. Nåden och barmhärtigheten, hans evangelium, blir viktigare och viktigare. Till sist ska han bli allt i alla, säger Paulus. Då uppfyller han allt. Det finns också ett skäl till i Galaterbrevet 6 att Paulus talar om det här med köttet. Därför att dels var det så att man kände ju till den här lagen. Men sen var det också det att judaisterna, det vill säga Paulus motståndare, de la väldigt stor vikt vid köttet. Alltså vid det religiösa beteendet. Det var ju de skriftlärde. Det handlade ju om att hålla Toran. Där fick man inte bryta sabbatsbudet. Där fick man inte sitta och äta tillsammans med andra uppe i Antiochia. Som det står om i andra Galaterbrevets andra kapitel. De var väldigt måna om köttet. Då så skriver Paulus så här i Galaterbrevets femte kapitel. Köttets gärningar, de är uppenbara. Partisöndring, split och så vidare. Så blir det varje gång vi vandrar i köttet. Så det behöver vi inte ta miste på, utan det är ganska lätt att urskilja. Nåja, här skriver han då nionde versen då igen, Galaterbrevet 6:9. Låt oss alltså inte tröttna på att göra gott. Och så kommer det, ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Jag ska komma tillbaka till det, för där ska vi återknyta till den där liknelsen. Jag ska bara säga någonting om tionde versen också. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framförallt mot dem som delar vår tro. Där står det olika i olika översättningar. Jag kan inte citera grekiska nu, men jag vet att ordet oikos finns med där. Alltså hushåll. De där hemma kanske vi skulle kunna säga. Och Åkesson, som gjorde en egen översättning, om ni känner till Åkessons översättning, han har översatt det här om trons, med trons husfolk. Alltså låt oss göra gott framförallt mot trons husfolk. Det var ju så här att det främsta av alla buden, det är att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och nästa på hebreiska reha betyder mina närmaste. Alla var ju införstådda med att vi kan inte älska hela världen lika mycket. Utan det förpliktelsen ligger på de närmaste. Alltså på hushållet. Framförallt emot dem. Och det är därför som vi menar att det här med att leva i små gemenskaper. I celler som vi gör i den här församlingen. Är viktigt, därför att det är där som man framförallt kan tillämpa den kristna tron. Det är där man praktiserar den kristna tron, framförallt där. Så det är framförallt emot mina närmaste, alltså emot min jordiska familj förstås. Mina närmsta släktingar eller de som jag umgås med. Men det är också i överförd mening de som jag lever i den kristna gemenskapen med, de närmaste. Det här var ju då en ständig diskussionsfråga bland fariseerna och de skriftlärde. Var någonstans går gränsen? Vilka är de närmaste? Det kan ju vara inte bara 10 personer, kanske det kan vara 15 eller 20 eller 30, eller var någonstans ska man dra gränsen? Går det vid kusiner, eller hur ska man förhålla sig till svärmor och så vidare? Sådana diskuterar de, vet du. Då kunde de diskutera länge. Då så ställer de ju den frågan till Jesus. Vem är min närmaste? Vem är min nästa? Då säger Jesus: en man var på väg ifrån Jeriko till Jerusalem. Och när han var på väg dit upp så blev han överfallen utav stråtrövare, misshandlad. Och han blev så illa åtgången så han kunde inte ta sig upp utan blev liggande, blödande kvar. Och blev rånad på allt. Sen kommer det då en präst. Och prästen ser den här mannen som ligger där, men han går förbi. Och vi förfasas över det, men den här prästen, han kunde ju Toran, han kunde lagen. Han visste att den mannen som låg där var ju inte hans närmaste. Och någon annan som fick ta hand om honom. Alltså han drog gränsen. Det kanske fanns andra skäl också. Sen kommer en levit och han kunde också lagen. Och han visste att han inte var skyldig att ta hand om den här. Och vem vet, det kanske ligger stråtrövarna, kanske ligger kvar här i närheten. Och det är inte värt att lägga sig i här någonting. Jag tänker på mig själv ibland. Jag var faktiskt med om något liknande. Nu blev det aldrig tillfälle att ingripa, men det var tillräckligt så jag var tvungen att brottas med frågan. Var en som blev insliten i en bil på en parkeringsplats, uppenbart mot sin vilja, och som sen körde iväg. Men ska man lägga sig i sånt så tar man ju stora risker också. Ni vet, det här diskuteras ju. Så jag kan förstå den där leviten. Sen kommer en samaritan. Han kunde ju inte lagen. Det han kunde och kände till, det var barmhärtighet. Och det gick han efter. Så han tar hand om den här människan. Och gjuter olja i hans sår och bär honom till värdshuset och så vidare. Och så säger Jesus: vem var den mannens nästa? Ja, det var ju han som hade visat honom barmhärtighet. Och det som Jesus gör med den där liknelsen, det är alltså att han godtar inte den här gränsen som vi människor sätter upp när det gäller våra närmaste. Utan han säger att Guds kärlek, den gudomliga kärleken som ju vi är delaktiga av, den känner inga sådana gränser. Det är förvisso sant att du och jag har en särskild förpliktelse mot våra närmaste och de som är med i våran cell. Men om det kommer andra människor i vår väg, så spränger den gudomliga kärleken den gränsen och förbarmar sig också över vem det än är. Sån är Gud. Hade inte Gud varit sån, så hade inte du och jag varit kristna. Men Guds kärlek nådde fram till dig och mig också. Fastän vi stod utan Gud och utan hopp i världen. Därför så säger Paulus så här då i Galaterbrevet 6:10. Inte bara låt oss göra gott mot dem som delar vår tro, utan han säger alla människor. Alltså den gudomliga kärleken. Även om vi inte räcker till för alla människor, för det gör vi ju fortfarande inte, så är det ändå så att de som kommer i vår väg, de ska vi inkludera. De ska vi omfamna i Kristi kärlek. Låt oss alltså inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne så får vi skörda. Och det kan vi veta lika säkert som bonden kan veta att hans sådd kommer att växa upp. Ni ser där i slutet på 8:e versen, Galaterbrevet 6:8. När det står: den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Där finns det vad vi kallar för ett eskatologiskt drag. Du vet, de första kristna, de väntade ju på att Herren skulle komma tillbaka. De väntade på att riket skulle upprättas. Det var deras längtan och åstundan. Och Paulus, han uppmuntrar dem till att fortsätta tro det. Nu fick de ju inte uppleva det, och vi har än idag inte fått uppleva det. Men det finns alltså ett eskatologiskt drag att när tiden är inne, som det står här, då kommer Gud att skörda. Och då finns det en anspelning på de här skördefesterna och skördetexterna i Gamla testamentet. Om du nu går tillbaka till Markus evangeliet 4. Så har vi ju sista versen kvar där. För nu har vi talat om det där som händer i det fördolda. Att det växer av sig självt. Ganska utförligt. Och det tror jag var poängen med liknelsen. Men sen kommer det i vers 29. Och när grödan är mogen räcker han genast ut skäran eftersom skördetiden är inne. Skördetiden är inne. Det är alltså ett eskatologiskt tal på den här tiden. Och när det är sagt så menar jag inte att vi kanske måste vänta på skörden till den dagen Herren kommer tillbaka. Eller till hela den här tidsåldern avslutas och Guds rike upprättas. Det är nog den första förståelsen av den här versen. Men den andra förståelsen, det är ju naturligtvis att riket förverkligas ibland oss genom tron. Att vi är ju, som det står i skriften, förstlingsfrukten. Vi är de som får del av skörden innan den ens har kommit så här fullt ut. Innan tiden är inne i den meningen. Så det som gäller här i mellan tidsåldrarna och det nya riket som ska komma, det är samma principer som gäller i ditt eller i mitt liv. De där cyklerna går igen hos oss också. Det är sådd in i mitt liv, det är växt i mitt liv, det är skörd. Och den skörden tror jag, när tiden är inne, det får väl vara då åtminstone när jag lämnar den här jorden, då ska ju allting fullkomnas. Och det kan bli snart det. Så man behöver inte bara skjuta allting till den yttersta dagen. Även om det är det som åsyftas här. Men poängen är här alltså att det här sker automatte. Det här Guds herravälde som alla människor väntade på och som vi längtar efter. Det kommer att upprättas. Obevekligt. Det kommer att upprättas. Därför tröttna inte att göra det goda. För det kommer. Ingen kommer att kunna hindra Gud från att upprätta sitt rike i fullt mått när tiden är inne. Titta i Jesaja 13. Jag tar inte alla de bibelställena här, men några stycken. Jesaja 13. Vers 9. Ja, det var kanske inte någon rolig vers i för sig, va? Men det här står: se, Herrens dag kommer, fruktansvärd med förbittring och så vidare. Poängen med den här versen, det jag vill visa, det är att Herrens dag kommer. Den kommer. Och i samma kapitel, vers 22, slutet på vers 22. Dess tid kommer snart. Dess dagar ska inte fördröjas. Habakkuk, då får vi bläddra framåt förbi Jesaja, Jeremia, Klagovisorna, Hesekiel, Daniel, Hosea, Amos, Obadja. Nu kan vi se Mika, Nahum, Habakkuk där. Habakkuk kapitel 2, vers 3. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan, och den ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli. Jag påminner också om Filipperbrevet 1:16. Vi slår inte upp det, men ni känner till den versen, ni kan den utan till. Han som har börjat ett gott verk ibland, han skall fullbordade till Kristi Jesu dag. Eller som den här versen som jag läste i Habakkuk, den var väldigt talande tycker jag. Den citeras i Hebreerbrevet 10:37, just den versen. Där Hebreerbrevet 10 handlar om de här sakerna. Eller andra Petrusbrevet, det kanske vi ska slå upp i alla fall. Andra Petrusbrevet, det vill säga efter Hebreerbrevet och Jakob. Petrus, första Petrus, andra Petrus kapitel 3. Var episteltexten här om veckan? Var det inte på domsöndagen kanske? Andra Petrus 3:8. Men glöm inte detta mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Och så vidare. Hela fortsättningen handlar om det där. Man kanske då också, för att gå tillbaka till Markus 4 där, skulle ha med det här. Förutom att det är skördens tid och att Guds rike upprättas när han behagar upprätta det. Så kanske man ska ha med det att det fanns ju människor där, inte minst bland de judiska partierna, som inte visade det här, den här tron, och som inte visade det här tålamodet, utan som försökte upprätta Guds rike med våld. De måste ha träffats hårt av den här liknelsen om att Guds rike kommer automatte. För de försökte påskynda Guds riket. Försökte påskynda med våld det som Gud hade lovat att göra. Och jag vet att de ortodoxa judarna i Israel idag, det kanske förvånar er, men de erkänner ju inte sin egen nation Israel. Av just det här skälet. Att de menar att landet har upprättats av FN. Inte av Gud. Så det är samma tankar. Man menar alltså att vi kan inte upprätta det utlovade landet. Vi kan inte upprätta paradiset. Vi kan inte ta oss himmelriket, eller så att säga forcera det här på något sätt. Om vi gör det så får vi antibilder. Och vi kommer i oöverstigliga svårigheter. Jag tror att man kan säga, precis som de ortodoxa judarna säger det om sitt land, så kan vi säga det också om vår egen helgelse. Om du och jag försöker göra oss kristnare än vad vi är, då har vi problem. Och risken är att vi upprättar antikristliga bilder ibland oss och i våra egna liv. Vi behöver inte det. Det räcker med det som Kristus har gjort för oss. Och det räcker med att leva av evangelium. Och att lyssna till anden och evangeliets ande. Och att vara bekväm med det och anpassa sig det. Tänka därefter, handla därefter, tala därefter. Då ska Gud per automatte låta riket utbreda sig. Det där med att vi upprättar antibilder, den tanken har jag aldrig tänkt förut. Inte uttalat den heller. Så det får ni ju pröva. Men jag är rädd för att det sker i allt för hög utsträckning. Så det kan ni ju fundera på till nästa gång. Nu är det 5 minuter kvar. Jag tror att vi ska lämna den här liknelsen här nu. Och kanske helt enkelt, hör och häpna, avsluta 5 minuter innan. Låt oss be. Herre, du är den store såningsmannen. som har sått evangeliet ibland oss. Och du vet att ditt evangelium kommer att ge den skörd som du önskar. Herre, hjälp oss att se så som du ser. Förstå någonting av vem du är och vad du har gjort för oss. Så att vi kan glädja oss över det skeende som äger rum. Herre, hjälp oss att alltid ha blicken fästad på dig. Även om du är i det fördolda, så låt oss använda trons ögon. Se på dig och tacka dig, så vi kan älska dig och våra medmänniskor. Herre, vi ser fram emot att få se ett genombrott, inte bara i ändens tid utan också här i tiden, i vår stora gemenskap. Få se det äkta himmelrikets krafter bryta fram och verka i allt högre grad. Så människor kan få upp ögonen för vem du är. Att människor på nytt börjar hungra efter ditt ord, törsta efter din ande, glädja sig över den frälsning som du har berättat oss. Tack för den här stunden och tack för den här liknelsen som Markus bevarade åt oss. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Markus evangeliet. Och det var del 5 vi hörde. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Jag är Ulf Gustafsson. Tackar för att du har lyssnat till bibeltimman från Värnamo församlings närradio, och jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer och en riktigt god jul. Härefter så kommer sändning ifrån då Radio MF, då du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Hej då!